The defendant is guilty of first-degree murder.
My name is Jack Lawrence, and this is 1 minute remaining.
Hi, I'm David Jolly.
My name is Amelia Carr.
My name's Helen.
A podcast released weekly where I'll talk to multiple inmates all serving lengthy prison sentences for some very serious crimes. Get ready to join me in the conversation as we explore these incredible stories.
You have 1 minute remaining.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, hejsan. John Kock heter jag och jag söker in Göte Andersson.
Jaha.
Kan det stämma? Det är nämligen så här, jag jobbar som journalist och jag söker en Göte Andersson som har varit polis. Är det här rätt nummer eller har jag...
Ja, jo. Nu är vi på olika våningar.
Ja.
Kan du lugna dig lite? Han hör inte så bra så jag måste gå och ropa på honom så ja. Tar han det. Ett ögonblick.
Ja.
För en tid sedan fick vi nys om ett mycket förbryllande försvinnande. En 71-årig änka vid namn Anna Karlsson försvann spårlöst en novemberkväll 1960 i Vansö utanför Strängnäs. Hon hade besökt en granngård för att hämta en stor mjölkflaska inför ett kommande besök senare under kvällen. Vittnen såg henne när hon lämnade gården, men märkligt nog tog hon en annan riktning bort från sitt hem. Och efter det är det som att hon plötsligt gick upp i rök. Trots årtionden av polisutredningar, spekulationer i media och diskussioner bland byborna har hennes öde förblivit en olöst gåta.
Ett ögonblick, nu lägger jag på här, hoppas han tar det där uppe.
Ja.
Ett ögonblick.
Ja, tack.
Hallå.
Hallå, hej. Är det Göte?
Ja.
Ja, hej. Johnny Kock heter jag och jag jobbar som journalist. Och jag håller på och tittar på det som hände med Anna Karlsson.
Jag har bett min eminente researcher Johnny Kock att titta närmare på det här fallet, som nu är över 60 år gammalt. Detta kan mycket väl vara det sista försöket någonsin att kasta ljus över det här mysteriet, innan det och de inblandade helt faller i glömska. Vi har redan börjat få tips om personer att prata med. Men har märkt att många har svårt att minnas.
Sen har du ju hans fru.
Inte bara detaljer om Annas försvinnande, utan överlag.
Ja, men hon är dement.
Är hon?
Ja.
Ah, fan. Hon är inte gammal.
Nej.
Alla jävla blir dementa. Undrar om jag själv är det.
Ja, det är svårt att veta själv.
Jag har inte självinsikt i det.
Nej, jag...
Jag frågar min fru, är jag dement? Ja, säger hon.
Ja. På god väg kanske.
Ja. Det vore ju en dröm om man kunde komma någon vart i det här.
Mm.
Vårt mål är att Johnny ska försöka komma någon vart i det här. Att vi, möjligen för sista gången, försöker lösa mysteriet med Anna Karlsson.
Det det jag har gjort, jag har ju försökt att få polisen och åklagarmyndigheten engagerade i det här.
Mm.
Men de är dödstysta, de svarar inte på mejl.
Och det är en svunnen tid vi rör oss i. En tid då namn som Kling och Klang faktiskt var polisers riktiga namn.
Och det var Kling som höll i det här då? Som
ska... Ja, Kling var ju spaningschef.
Ja.
Vår efterforskning öppnar snabbt upp för nya spår och ledtrådar. Presenterar en rad teorier. En del mer övertygande än andra. I den mixen dyker Göte upp. En av många personer som Johnny tar kontakt med. Göte, som är före detta polis, blev en del av utredningen bara några år efter att Anna försvann. Och han har nu sin egen teori om vad som kan ha hänt.
Är det verkligen riktigt att de kom från gården? Den funderingen har jag ju haft de sista 30 åren, att hon inte kom från gården. Hon finns kvar där.
En tanke som väcks är om Annas kropp kanske fortfarande finns kvar på den där granngården av någon anledning. Gården där hon var och hämtade mjölk. Än så länge är det oklart, men vi är fast beslutna att utforska den teorin lika grundligt som alla de andra spännande teorier som dyker upp.
En sak vet jag, och det är att han ljuger.
Mm.
Ja, för att de uppgifterna han lämnade till mig, de gick inte ihop.
Nej.
Han blev i princip hotad att han skulle inte hålla på och leta.
Och det betraktar jag som en, det är nästan en skandal idag. Att man inte gjorde mera.
Ja.
Du lyssnar på podcasten Motiv om försvinnandet i Vansö. En serie i 5 delar om ett mystiskt försvinnande. Om militärer, medium och rykten från en svunnen tid. Producerad av Johnny Kock och Caroline Axelsson. Exekutivproducent Nils Bergman.
Nej, men jag tänker att någon vet ju. Det är klart att det är så. Hon har ju inte blivit uppäten av en björn. Direkt.
Del 1. En hal år.
Jag tyckte nog det var intressant om de anhöriga kunde få en grav att gå till. Om de hittade Anna. För allt annat är ju bortom tid så att säga.
Mm.
Johnny börjar med att ringa Börje Karlsson. En tidigare spaningschef från Eskilstuna som engagerade sig i utredningen kring Anna Karlssons försvinnande i början av 2000-talet.
Ja, låt säga att det var 2006, 2007 någonting som jag rotade ganska intensivt i det, och vi var ute då med likhundar och vi var ute och undersökte några platser ganska intensivt.
Vi är intresserade av att veta vad polisen hade för information gällande Annas sista förehavanden.
Det var ju så här att Anna, hon köpte sin mjölk på kvällen och så skulle hon gå hem. Och det här var ju på vintern, det här var ju i november månad. Och när Anna hade köpt mjölk och köpte mjölk på den där gården som var ikväll. Så på vinter här våret, då gick hon den stora vägen hem. För att, det var lite mörkt och lite otäckt att gå den andra vägen. På sommaren så gick hon det som hon kallade sommarvägen. Och det var ju en sån här... Cool. Väg där man hade, gick med kreaturen när man skulle ut på bet och sådär.
Mm.
Ja. Men hon hade köpt mjölken och så hon gick in till bonden och betalade mjölken. Och sen gick hon ut och fick sin kruka av drängen.
Mm.
Och sen gick hon. Samtidigt som hon gick så sa hon till honom att den som ändå vore hemma. För det var ju en mörk och kulen och kall kväll var i november.
Mm.
Sen gick hon. Och då gick hon som om hon skulle gå sommarvägen.
Mm.
Och det där reagerade han för han tyckte det var lite underligt. Och när de kommer till första korsningen, då går hon åt rakt motsatt håll som om hon skulle gå hem.
Mm.
Så att hon skulle gå rakt söderut ifrån den korsningen och gick rakt norrut.
Börje berättar alltså att Anna den här aktuella kvällen hade besökt Stora Eneby, en närliggande gård. Där gick hon först in i laggården för att lämna sin mjölkanna till mjölkpojken, som vi kan kalla Arne. Därefter betalade hon för mjölken inne i stora huset, där hon också tillbringade en stund i samtal med gårdsfrun och hennes dotter. Innan hon lämnade huset la hon 2 kronor på bordet som en gåva till en kvinna i byn som fyllde år. Egentligen var det ingenting som stack ut, bortsett från en viktig detalj. När hon observerades lämna gården tog hon inte vägen söderut som ledde henne hem, så som hon brukade. Istället gick hon i motsatt riktning, norrut, trots att hon väntade besök i sitt hem senare samma kväll. Vi vill veta mer om allt som polisen utredde vid den här tiden. Men tyvärr visar det sig att den ursprungliga utredningen inte längre finns kvar i sin helhet.
Nej, det är så här, förstår du, att när hon försvann 1960 så låg det här inom Strängnäs polisdistrikt. Mm. Det gick det några år. Sen skulle de flytta polisstationen i Strängnäs.
Mm.
Och då kastades alla de här handlingarna om det här försvinnandet. Sen tittade jag lite grann på det där, men det var ju 40-50 år senare. Dessutom misstänkte de väl att försvaret var inblandat i någon olycka med Anna Karlsson, eftersom de hade mörkerkörning just den kvällen som hon försvann, va?
Mm.
Och då trodde väl de anhöriga att polisen inte gjorde, utan de höll armén om ryggen. Och det gjordes inte så mycket. Och det är sant, det gjordes inte så mycket.
Börje understryker att undersökningarna kring Annas försvinnande tyvärr var bristfälliga redan från början. Och han belyser här den teori som efterhand utvecklats och på vissa håll mer eller mindre befästs, det så kallade militärspåret, som kretsar kring att Anna Karlsson ska ha blivit påkörd av militärer under en övning i mörkerkörning. Detaljer kring detta spår ska vi återkomma till. Jonny berättar om sitt inledande samtal med polisen Göte, som också var en del i utredningen, fast under 60-talet, och som har sina egna tankar om fallet. Att Anna inte alls ens ska ha lämnat gården. Götes teori är att någonting ska ha hänt henne på gården och att hennes kvarlevor då troligtvis kommer vara kvar där om man skulle söka efter dem.
Du vet att de olika turerna i det där känner jag inte till, va? I vilket skede de såg det här, att Anna gick den vägen eller den vägen, det vet jag inte, va? Men ja, sen kommer man.
För att klargöra, de som rapporteras ha sett Anna är mjölkpojken Arne, men som av många i den här serien också benämns som mjölkpojken, drängen eller gödselbonden. Den andra personen är Göran, gårdsbondens son. Göran sitter i sin kompis Volvo PV. Och han är den tredje personen, och som vi kommer att kalla för kompisen med PV:n. Bondesonen, kompisen med PV:n och mjölkpojken Arne intygar alla att Anna Karlsson lämnar gården, men att hon inte tar sin vanliga väg hem.
Och vem var den här kompisen då?
Jag drar inga slutsatser. Jag håller mina tankar för mig när det gäller den mannen.
Mm.
Mm. Men grej vidare där, för att... Ja.
Och att hon... För det är en intressant tanke att hon... Det är ju de som uppgett att hon lämnar gården då, fast på ett konstigt sätt.
Ja, att hon har lämnat gården, det styrks ju av militären vid två tillfällen.
Ja.
Jonny har redan kollat upp det här, och det styrks faktiskt av militären vid tre tillfällen. Och vi kommer nu osökt in på det så kallade militärspåret, som vi kommer att utveckla så mycket vi kan. Den här aktuella novemberkvällen är militärer från fjärde kompaniet ute och övningskör med deras terrängbilar. Konvojen tränar mörkerkörning och består av runt 20 fordon från tre olika plutoner. Det är ingenjörer, motormän och jägare. Teorin är alltså att någon av dessa kolonner av misstag ska ha råkat köra över Anna under mörkerkörningen och sen på något sätt lyckats undanröja bevisen. Tre rekryter berättar nämligen senare i förhör med polisen att de har sett en tant på en åker under mörkerkörningen. Det är mycket som är underligt med den här teorin. Kanske främst faktumet att övningsfältet ligger åt helt fel håll från Annas bostad. Det var kallt och ruggigt ute. Varför skulle en tant född 1889 gå runt i mörkret med en stor mjölkflaska på ett militärområde när hon bara kan promenera hem på en vanlig grusväg?
Vad jag förstår så är det minst två patruller som har sett henne vid mörkerkörningen.
Ja, de har ju sett en kvinna i alla fall. De säger sig ju att det... Ja.
Vad sa du?
De säger sig ha sett en kvinna som ändå verkar vara lik. Liksom.
Ja, nu har jag tagit för givet detta var Anna. Mm. För att så mycket som det har pratats där ute, så borde, hade det varit någon annan så hade den kommit fram. Och det har det inte sagts, va?
Nej.
Nej.
Den där kompisen i PV:n, och som tidigare suttit i bilen tillsammans med bondens son Göran, berättar senare att när han lämnat av bondesonen Göran och är på väg hem, passerar han Anna längs vägen som leder norrut. Detta var bara några minuter efter att Anna lämnat gården. Anna gick där längs vägen, bärandes på sin stora mjölkflaska och med en ficklampa i handen. Han såg ingen anledning att stanna in, utan fortsatte bara att köra förbi henne. Kort efter detta mötte han militärfordon som kom körande i motsatt riktning.
Visst, det finns konstigheter i ärendet som gör att man skulle vilja gräva vidare, men det skulle man ha gjort för mindre än 30 år sedan i så fall.
Mm. Mm.
Ja, men vi får se vad det tar vägen. Jag ska som sagt prata med militären också. Det finns ju några, de börjar bli gamla, de med nu här.
Men det faller i glömska fort nu.
Mm.
Ja, någon hade sett henne ute på gärden med ficklampan och nej, jag tror inte ett skit på det.
Nej.
Vi hör Göte igen, polisen som var med när väl begav sig. Han berättar också att polisutredningen som bedrevs då var bristfällig. Och det har gjort honom frustrerad. Han tror inte på teorin om att militärer ska ha varit inblandad på något sätt.
Sen att kom snacket upp om att hon har blivit påkörd av någon inom militärövning och nedgrävd. Tror inte heller på.
Nej.
Man kan inte bara försvinna sådär. Hon var ju vid sina sinnets fulla bruk. Hon skulle ha gäster på kvällen.
Mm.
Finns ingen anledning att hon skulle dö.
Nej.
Göte har också velat gå till botten med vad som har hänt Anna. Och det han kommit fram till under alla års funderande kring fallet är att Anna nog inte ens lämnat gården, trots vittnesuppgifterna som tyder på det. Göte har i över 60 år tänkt på gården Stora Eneby som en eventuell brottsplats. Göte är noga med att påpeka att det inte finns några bevis för det han säger. Att det bara är en teori, grundad på en stark magkänsla.
Till varje stallbyggnad så finns det ju en gödselstack eller där man hade gödselhögen.
Mm.
Man hade också ett ställe dit urinen rann.
Mm.
Det var en brunn som är kanske någon meter djup. Och det var ett alldeles lämpligt ställe att gömma ett lik i.
Mm.
Och en annan konspiratorisk fundering är, någon hade hört ett skrik.
Mm.
Tänk om hon var nedslängd levande där och kunde inte komma upp.
Mm.
Vi hade en ko som skulle kalva, så pappa gick till lagern lite då och då och såg till henne. Och en gång när han kom in så sa han att reven skrek så otäckt, så han frågade om jag ville gå ut och lyssna, men jag var livrädd för rev då, så jag sprang och gömde mig istället.
Samma kväll som Anna försvinner ska en lantbrukare på en närliggande gård ha hört ett högt och utdraget skrik. Johnny tar sig ut i Strängnäs till den här platsen och träffar denna lantbrukares son, Åke. Han var bara 5 år den här kvällen då Anna försvann, och då hans pappa frågade honom om han ville ut och lyssna på det skrik som han då trodde kom från en räv.
Det är väl det enda klara minnet jag har. Sen är det andra har man blivit berättad som. Och det var ju ingen som hade något samband med henne då, eftersom det inte upptäcktes förrän på lördagen efter det var på torsdagskvällen.
Mm.
Men det här innebär att troligtvis då så är det din pappa som var den sista som har hört Anna, om det nu var så.
Om det var hon, ja.
Ja.
Det är ju ingen som vet heller.
Nej.
Men det kan ju vara det. Och var det inte han som gjorde det, så var det ju drängen nere vid granngården då som hon köpte mjölk, eller hämtade mjölk hos.
Ja, precis.
Annars var väl han den sista,
ja,
som pratade med
honom. Hur långt ifrån där din pappa hörde det här skriket är det till uppskattningsvis till där de sista de människorna har sett henne?
Ja, det kan ju vara, kan det vara 400 meter, 300-400 meter.
Ja. Mm. Och vad skulle du uppskatta? Kan man ha hört henne skrika så långt?
Ja, är det tyst precis så kanske man kan göra det.
Mm.
Det är ju öppna fält, så det är ingen som tar emot heller.
Nej. Nej.
Det är ungefär samma avstånd som det upp till byn här. Det hör man ju när de tjoar.
Ja.
Ungarna skriker och sådär, det hör man ju.
Och vad trodde far din då om det här?
Nej, den allmänna teorin förr, den var ju att hon var påkörd av militären. Det var väl det huvudspåret som alla trodde på.
Mm.
Ständigt detta militärspår. Vi tänker att om det ligger någon sanning i det så borde väl det hela röra sig om ett olyckligt och tragiskt misstag.
Om vi ska vara lite jobbiga där, alltså, hade de så mycket att förlora på det egentligen? Att de har kört på en ensam person ute på ett övningsfält. Det är inte direkt deras fel.
Nej, men sen kan det väl bli en chock också då. Så att man inte handlar realistiskt, om man säger. Ja.
Mm.
Det vet man väl inte heller.
Nej.
Och sen får det gå ett tag, då kanske man inte vågar säga det.
Nej. Nej, precis.
Men ju mer vi kartlägger Annas försvinnande, förstår vi att det här så kallade militärspåret är relativt befäst. Men vart kommer det ifrån, egentligen? Johnny upptäcker att redan år 1974 publiceras en kriminalroman med titeln Grav i sand, och som är en fiktiv skildring fast baserad på Anna Karlssons försvinnande. Boken är skriven av en man vid namn Ivan Hedman Morelius. Han arbetade som befäl på I-10 när försvinnandet skedde. Vid sidan av sin militära karriär närde han dock en dröm om att bli deckarförfattare. Och boken Grav i sand blev hans debutroman. I denna fiktiva skildring är det militären som ligger bakom Annas försvinnande. Eller karaktären som Anna baseras på.
Fick du mitt meddelande där, smset?
Om... Ja, precis.
Ivan Hedman Morelius lever inte längre. Men Johnny lyckas få tag på hans dotter, Eva.
Alltså det här är ju en skröna och tryckte och ett fall som liksom har intresserat jättemånga.
Mm.
Genom åren liksom, i och med att det hände i sträng. Och pappa höll ju på, ja han var ju deckarförfattare.
Mm.
Så han hade ju det på sidan om sitt militärjobb.
En deckare som ändå är på vad han tror. Han har,
på pappas teori liksom, vad det är han tror för någonting.
Mm.
Man läser gravistan så är det ju liksom, teorin där är ju att det är ju några killar som har varit ute och åkt med sin bandvagn i mörkret och råkar köra över henne och blir rädda och gräver ner henne.
Mm. Jag ska läsa den här också. Jag tänkte bara försöka, vad ska jag säga, så här, sprida ut här fort, alltså hur många som överhuvudtaget är i livet av de som var med på den där tiden, och det börjar tunnas ut.
Ja, det gör ju det.
Boken Grav i sand klassas alltså som fiktion, men är förankrad i verkligheten och en historia som kommer från ett befäl, någon från insidan. Och nog skapade denna bok lite oreda när den kom ut. Redan då var militärspåret ett hett spår hos anhöriga och ortsbor. Många trodde nog på ryktet att ett militärfordon hade kört på Anna under den omtalande mörkerkörningen. Och vi märker snart att fler personer har dragit i samma trådar som vi drar i.
Det vore ju, alltså, jag känner ju nu när jag pratar med dig att man går ju in i samma känsla som det var då.
Mm.
Att man vill, att man önskar ju ändå att man ska kunna hitta liksom lösningen på det här.
Det är inte bara vi som fördjupat oss i denna gåtfulla historia. En av våra föregångare, Kerstin Svensson från Sveriges Radio, har också ägnat betydande tid åt att undersöka fallet. Tidigare har även hon producerat ett radioprogram om Annas försvinnande. När Johnny och Kerstin pratar i telefon faller de snabbt in i ett långt och engagerande samtal, eftersom de båda smittats av samma mysterium.
Nej, men jag tänker att någon vet ju, det är klart, det är så. Hon har ju inte blivit uppäten av en björn direkt.
Nej, hon är ju inte... Det verkar ju helt otroligt att hon ska ha gått vilse ner i någon av de här, i Mälaren på någon sida, om man säger. Det är lite för långt att gå vilse. Och om man blir påkörd, vilket man mycket väl kan bli, så blir det ju någonting kvar av någon.
Ja.
I alla fall. Och även om nu till och med ett djur har kommit dit, så ja.
Men ja, något hittar man i alla fall.
Ja.
Programmet som Kerstin gjorde om Annas försvinnande sändes i P4 Sörmland i början av 2000-talet. Programmet var en del av en serie som handlade om olösta fall.
Ja, så sände vi det där programmet. Och så sen senare i den här serien så gjorde jag ett inslag om de här likspårhundarna. Det fanns vid den tiden 7 sådana hundar i Sverige. Och då fick jag veta att en av de här hundarna finns här i Sörmland. Så att då kontaktade jag den polisen som bodde utanför Gnesta för mig. Och då åkte jag hem till honom.
Mm.
Och berättade om det här olösta fallet. Och om hon nu låg nergrann någonstans så kan man ju liksom även hitta döda kroppar på havets botten. Och då borde man sannolikt kunna hitta henne i jorden. I området där man misstänkt att hon låg nergrann. Men till saken här att också då när programmet hade sen så ringer det en kvinna till mig och säger att hon är sånt här medium, så hon var liksom säker på att hon visste var hon låg någonstans.
Mm.
Och jag var fri, jag frilansade ju då, så att då ringde jag till jag pratade med Börje Karlsson då som jobbar inom polisen. Han bara, men Kerstin, släpp det där. Ja, men jag tänkte, varför kan man inte göra någon grej utanför radion?
Mm.
För att bara se om det är något som stämmer. Men det tyckte inte han.
Vi vet vilket medium Kerstin pratar om. Hon heter Ingegärd och är en flitig skribent i Facebookgruppen Du vet du är från Strängnäs. Där publicerar Ingegärd inlägg som kretsar kring Annas försvinnande. Det är nämligen så att Ingegärd, hon har hittat något väldigt speciellt.
Jag har mjölk från skrocket.
Ja, precis.
Jag har det här hemma hos mig.
Ja.
Ingegärd är medial och första gången Annas själsliga entitet kommer till henne är år 2001, alltså 41 år efter försvinnandet.
Ja, hon talade om för mig hur det hade gått till när hon försvann.
Mm.
Det var nämligen så här att när hon hade varit och hämtat mjölken på den ena gården i Eneby, så såg hon en massa militärfordon. Då tänkte hon, och det här har hon kommit till mig och sagt, att då hade jag varit tvungen att gå i diket om jag skulle, för att inte bli överkörd av militärfordonen. Så då tänkte hon, för hon visste om att det gick en fägata ifrån gården Eneby, från byn Eneby, över till bostaden där hon bodde precis alldeles vid Vansö kyrka.
Mm.
Men hon, i det här hemska vädret och med alla dessa militärfordon, så missade hon att ta in på vägen, gick lite för långt, upptäckte efter ett tag att hon hade gått lite fel.
Yeah.
Och för att slippa möta militärfordon så gick hon in på en åker där, den skogsdunge där.
Yeah.
Kom upp på en ås på en lodrätt brant ganska hög bergknare. Och det var där hon halkade.
Mm.
Och slog sin högra höft så illa. Och sa att hon kunde inte resa sig, utan hon kröp på alla fyra. Kom ner i ett bottenlöst kärrhål och sögs ner där och drunknade.
Mm.
Och locket for ju iväg när hon ramlade.
Mm.
Så det ligger alltså några meter ifrån den här branta bergknaren.
Mm.
Ingegärd är övertygad om att allt var en tragisk olycka och hon har flera gånger besökt platsen hon beskriver. Hon har varit där och rensat sly och slånbärsbuskar och hon har grävt runt i den nu torra jorden med spade och hacka. Hon har till och med tagit det hela ett steg längre.
Jag kan ju berätta, 2012 så anlitade jag en brylling i är ganska känd här i Strängnäs, och han har en grävmaskin.
Mm.
Så jag anlitar honom. Men ingenting hittades då.
Nej.
Men sen dagen därpå så tog jag kontakt med ett medium och frågade. Jag kände bara att nej, jag kan inte lägga av. Det går inte. Även om vi inte har hittat den med grävmaskin så kan jag kände bara det. Jag måste få lite hjälp och råd hur jag skulle göra. Och då ringde jag till med ett medium som jag känner. Och då fick jag beskedet att en annan gång och sa det var inte rätt personer som skulle hitta mig. Men ni var alldeles i närheten.
Ingegärd har anlitat ytterligare en person. Den gången en man utrustad med metalldetektor. Mannen tar sig ut till Vansö och platsen där Ingegärd tror att Anna ligger. Ingegärd själv befinner sig då på sjukhus och kan inte vara med i sökandet. Och det ska visa sig vara synd, för mannen gör nämligen ett fynd. En decimeter under jord ligger ett lock till en mjölkflaska.
Locket, om man ska vara kritisk, du känner att så här, det här är 100% autentiskt, det här är ingenting som han spelade i ett spratt med, i och med att du inte var med när han hittade. Du förstår vad jag menar?
Ja, jag förstår precis. Det där har jag forskat om. Jag har tagit reda på genom polisprotokollet att det var Kockums metall flaska utan hals. Jag har tagit reda på mjölkflaskor som Kockums har gjort, och storleken, formen stämmer in på mjölkflaskan hur det var på 50-talet.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Jag har också känt in själv. Ja, då kom tant Anna till mig. Och jag är med i spiritualistiska föreningen i Eskilstuna, och jag har bekanta där och som har varit hemma hos mig här och känt in, och det är tant Annas folk. Så det är helt förklarat. Så att hon finns alltså i närheten.
Efter att de gör det här fyndet hör Ingegärd av sig till polisen och berättar att hon tror sig ha hittat Anna Karlssons mjölkflaskelock. Men inget händer. Och ingen i byn tror på henne.
De är lite aviga mot mig faktiskt. Det känns så. Därför att en gammal kärring som kommer med påståenden, det har ju många kärringar gjort tidigare än jag. Så kommer en till. De orkar inte med det.
Nej.
Så känns det ungefär.
Det var något medium som var inblandad, men det vill jag inte göra, för medium tror jag inte på. Va?
Vi hör före detta spaningschefen Börje igen. Han som arbetade med utredningen i början av 2000-talet och som då blev kontaktad av Ingegärd.
Så de ska ha hittat en lock till en mjölkkanna, och jag förmodar att det inte är märkt. Jag förstår inte hur man kan säga att Anna Karlssons mjölkkanna heller då. Så att, nej, jag tycker nog att det som ska göras till det där är gjort numera.
Hon är ju lite jobbig alltså här ute, så att säga, just med det här att hon är, vad säger man? Synsk,
ja precis.
De pratar ju bara om det här.
Ja.
Det här är Bernt Jonsson. Han är aktiv inom hembygdsföreningen och känner de flesta i Vansö. Och Jonnys samtal med Bernt leder oss in till en journalist som ska haft mycket kunskap om det här fallet.
Jag var lite bekant med Lasse Werner som var redaktör på Strängstidningen.
Mm.
Jag pratade lite med honom om det här och han var ju väldigt intresserad av det här fallet.
Mm.
Han fick ju ett brev när han höll på ifrån Boden att han inte skulle fortsätta att forska. Har du hört talas om det?
Nej. Nej. Nej.
Det var Lasse personligen som pratade med mig om det.
Ja.
Men det är länge sedan det där. Han blev i princip hotad att han skulle inte hålla på och leta.
Det här blir helt ny information för oss. Ett hotbrev till en journalist om att han ska sluta gräva. Det här känns minst sagt intressant.
Nej. Och det brevet kom ifrån Boden, sa han. Mer sa han inte till mig.
Nej.
Det hade du inte hört talas om.
Nej. Och när var det här ungefär som han fick det här brevet, vet du det?
Nej, det var ju 70. Jag slutade jobba 2014. Det måste ha varit några år sedan. Tidigare, för Lasse dog ju. Jag var ju ganska ung när han dog.
Mm.
Han talade aldrig om den namn. Han sa bara det att han hade fått ett brev därifrån att han skulle sluta forska om det där.
Ja.
Men det blev ju inget mer med det, så att säga.
Men det där var ju...
Ja, det är ju rykten alltså.
Det var ju väldigt spännande.
Mm.
Journalisten på Strängnästidningen, Lasse Werner, lever som sagt inte idag. Och vi kan tyvärr inte fråga honom mer om hotbrevet. Men vi kommer inte lägga det här nya uppslaget åt sidan, bara för det. Jonny söker febrilt på Kungliga biblioteket efter allt som skrivits, både i Strängnästidningen men också i andra lokaltidningar, på jakt efter mer information. Han hittar inget om Werner och något hot från Boden. Men däremot hittar Jonny andra uppgifter som är intressanta. Några år efter försvinnandet intervjuas en armédirektör i en lokaltidning. Armédirektören hävdar bestämt att militären är oskyldig. Men 15 år senare, i början av 80-talet, när det blivit dags för den här direktören att gå i pension, letar han upp samma lokaljournalist och berättar att han har ändrat sig. Han har nu starka misstankar om militärens inblandning och påstår att han kan namnge folk, men att personallistorna från regementet är försvunna. Direktören berättar också att han några år tidigare gett en annan journalist ett scoop. En frilansare vid namn Jan-Ove Sundberg. Och skopet, det är att direktören svär på att ett pansarfordon, kvällen då Anna försvann, varit borta från kolonnen i nästan 15 minuter och att besättningen hade svårt att motivera denna frånvaro. Kan detta på något sätt vara sammankopplat med hoten till journalisten Lasse Werner? Kan det alltså ligga någon sanning i att militären varit inblandad och att detta måste tystas ner? Jan-Ove Sundberg har tyvärr också gått ur tiden. Men hans livsverk finns för evigt i ett arkiv.
Lång historia, jättekort. En man, han Jan-Ove Sundberg.
Ja, känner till honom.
Ja,
mycket väl.
Ja, precis.
Kände till honom, precis.
Ja, men precis. Och han ska tydligen, enligt hans Wikipedia där, så ska ni ha hand om hans, ja, det som finns kvar av honom, man säger, i arkiv och så.
Hur? Jag har ett par hyllmeter efter honom, ja.
Det är inte vilket arkiv som helst vi talar om. Jan-Ove Sundberg var en särskild journalist med en förkärlek för det extraordinära. Hans verk finns bevarade i AFU, Archives for the Unexplained.
Det är ganska mycket, med andra ord, lät det som.
Ja, det är det. Ja. Det är diverse ämnen som han var intresserad av. Vi har en utskrift av hans webbsida, den här Gust-sidan då, till exempel.
Ja, just det.
Om Storsjö och djur.
Ja.
Och
ja,
nej, för havs och djur.
För det som han kommer in för mig är att jag håller på och kollar ett jättegammalt försvinnande i Strängnäs 1960. Och där ska han då ha eventuellt ha pratat med någon som har någonting att tillföra till min historia. För att kunna komma någon vart i det försvinnandet.
Var det något som han skrev om i de tidningar?
Ja, han skulle tydligen ha gjort det. Men det är faktiskt att jag har inte läst hans artikel. Men i en annan artikel så nämns han att han ska ha skrivit. Så att det blir väldigt tredje hands. Men...
Han ansågs väl inte som världens mest tillförlitliga journalist. Då, för att han hade ju frilansjournalistik som brödföda. Och när det riktigt knep för honom, då skrev han ju pornografi. Mm. Så han försökte ju och försörja sig, ja, men så var det.
Vad gjorde han annars då? Hade han något annat som han...
Nej, han försökte i princip hela sitt liv att försörja sig som frilansjournalist eller hålla på med de här grejerna, va? Och ibland så fick han ju något påhugg genom någon sån här du vet, Tremag eller någon sån där tidning. Han höll ju på mycket med det okända och de här. Och då fick han in lite pengar och de slarvade han ju bort och fick skatteskulder, så han var ju tvungen att fly i Sverige. Mm. Han var i Australien något år och reste runt världen sådär för de pengar han hade tjänat.
Mm. Jag tänkte, för ni håller hus i Norrköping, det här arkivet.
Ja, det gör vi.
Om man skulle vilja besöka, hur går det till?
Vi är här varje vardag.
Hyllmeter av sparade artiklar och andra skrifter från Jan-Ove Sundberg, som själv verkar vara något av en mytisk figur, lockar oss. Därför bokar Johnny och vår kollega Ebba en tid hos arkivet för oförklarade. Och de hoppar in i bilen och ger sig iväg.
Hej, hej. Hej, vi har precis pratat med... Jag jobbar som journalist och pratat med Anders.
Ja, men gå just in i andra.
Ja.
Men jag tror inte han kommer än.
Nej, precis. Men alltså, han kommer om ett tag. Men vi skulle vara på jakt efter någonting då på S7, hylla 7 eller 8. Jan-Ove Sundbergs samlade...
Jaha,
verk.
Ja. Är det, men det någonting... bett ni gå in och fråga där. Okay. Jag tror inte det finns här.
Nej, okej. Okay. För det var låst.
Har ni varit där inne?
Det var låst, den dörren, eller hur?
Var det låst att inne där?
Nej. För vad är det här? Det här är inte själva arkivet då? Eller det här liksom...
Ja, det här är mer försäljning.
Mm, okej.
Okay. Försäljning av böcker och sen har vi diga lite...
Hej!
Hej!
Är det ni som är ute efter Texas material?
Sundberg.
Ja,
han kallades hans
för. Han kallades för Texas. Han hade nämligen, han var ganska förtjust i att bära cowboyhatt.
Ah.
Så det var därför han fick heta Texas. Ja.
Anders, som Johnny talat med över telefon, dyker nu upp och visar var de ska börja leta. Han ska ha känt till Sundberg väl. Och Johnny frågar om det verkligen kan stämma att Sundberg fick ett skop från en pensionerad officer om en försvunnen militärlastbil i början av 80-talet. Är uppgifter från denna excentriska journalist verkligen tillförlitliga?
Vad tänker du kring Jan-Oves med källor hit och dit? För det är ganska fantastiska historier han har trillat på under åren.
Jo, men han var ju lite... Vi skulle ju karaktärisera honom som lite naiv. Så va?
Mm.
Men han hade ju, om man påpekar det för honom, så hade han alltid svar på saker och ting.
Mm.
Det var lite, han var lite som en hard ord när det gällde sådana här med sanningen, va? Man fick liksom känslan av att kan jag verkligen lita på det här?
Mm.
Han hade ju de mest fantastiska grejer han kunde berätta. Alltså.
Mm. Ja, för det är det som man tänker också, just med att den militären då har erkänt för honom.
Ja.
Så blir man ju lite misstänksam.
Jo, precis. Men han var helt otroligt, är det ju inte, för han kunde ju prata in sig hos folk, alltså, och spela en roll, alltså, som driven journalist eller hur han nu la upp det. Va?
Mm.
Anders visar vägen till själva arkivet där hyllmeter av material från Jan-Ove Sundberg förvaras.
Fixar du det
här?
Ja, jättebra.
Klass och... Här är Sundberg.
Där.
Mm. Där till dit då.
Just det.
Det här har jag ingen aning om, men det är inget som ni behöver...
Nej.
Nej, så... ja.
Ja, men då så. Ebba, då kör vi.
Johnny och Ebba rotar igenom lådor och bläddrar i pärmar. De får ta del av många otroliga historier, men tyvärr inte den artikel vi eftersöker. Dock leder grävandet i arkivet oss till något annat värdefullt. Johnny får reda på att Sundberg i sin jakt på sina fantastiska historier ofta anlitade en chaufför. Johnny får tag i hans nummer och ringer upp.
Det gäller en militär som han ska intervjuat kring tidigt 80-tal.
Ja, det stämmer. Det var bara på 80.
Ja.
En gång i Strängnäs.
Precis, yes. Och var du med den gången när han intervjuade den här?
Ja, vi var ju faktiskt vi intervjuade yrkesmilitär.
Mm. Mm.
Vi var faktiskt ute och skumpade på det där rackarns skjutfältet.
Mm.
Det kommer jag särskilt ihåg eftersom min biljävel behagade inte starta. Det var ett visst bekymmer att knuffa igång den.
Ja. Hade han någon, det han trodde var att de här hade kört på henne då och att de hade åkt iväg med henne, eller trodde han, kom du ihåg om han trodde att de hade begravt henne där?
Jag trodde nog, som jag vill minnas, så hade de nog gömt undan resterna någonstans där på skjutfältet. Så det borde ju vara säkraste sättet att bli av med någon på döden skjutfältet, om man säger så.
Mm. Mm.
Där man kanske inte riskerar att det kommer att grävas några husgrund plötsligt.
Nej, precis.
Däremot kommer jag inte riktigt ihåg om det där gjordes för Aktuell Rapport eller om det var för... Nej, Saxons kan det inte ha varit. Det är ju... Jag hade undrat om det var Aktuell Rapport.
Ja.
Aktuell Rapport var en tidning som publicerades i slutet av 70-talet. Tidningen var delvis pornografisk men innehöll även reportage om rymden, bilar och diverse kriminalberättelser.
Du minns inte året det här när det publicerades?
Ja, det borde nog vara någonstans runt 80.
Ja. Mm. Jag har inte läst den där artikeln, men jag har ju läst en annan artikel där de liksom refererar till den här artikeln, att han ska öppna sig då för Jan-Ove och berättat sanningen efter att ha tigit om den i många år. Så att
Det undrar jag om det var väl kanske överdriva.
Ja.
Bättra på en historia med. Det här var ju mer teorier om vad som förmodligen hade kunnat tänkas hända. Det var inte så att den här personen gavs ut för att ha varit med på något här.
Nej.
Skulle lätta sitt hjärta innan det var dags för pärleporten, utan det här var väl någon mer initierad militär eller före detta militär som hade kanske sina egna teorier om vad som skjutfältet hade tilldragits.
Mm. Mm.
I vår jakt efter sanningen bakom Anna Karlssons försvinnande har vi redan vandrat genom en dimma av både gåtor och mystik. Den mediala Ingegärd blev en oväntad ingrediens och introducerade en ny spirituell dimension till utredningen. Komplett med ett mystiskt mjölkflaskelock som potentiellt pekar mot nya svar. Och tillsammans med karaktärer som den före detta polisen Göte och spaningschefen Börje har vi grävt i mer konkreta teorier och ledtrådar. Det här militärspåret utmärkt sig som särskilt fascinerande. Hotbrev till journalister om att sluta skriva om fallet har lett oss till det fascinerande eftermälet av Jan-Ove Sundberg, vars extraordinära berättelser kanske kan innebära något slags genombrott. Vi står fortfarande en bra bit från att lösa mysteriet, med många pusselbitar kvar att lägga. Och i denna process dyker plötsligt en person upp i berättelsen som enligt ryktena pekats ut som misstänkt för Annas försvinnande.
Jag har aldrig varit misstänkt för någonting, som jag vet.
Jag har inte det.
Varför det? Jag misstänkt för att jag har tagit på käng.
Men som det ofta är med rykten visar det sig att de inte alltid håller för en närmare granskning.
Jaha, så att han sa att han hade aldrig varit misstänkt?
Nej.
Till slut får Johnny tillgång till en sökhund och inleder sin egna utredning.
Då markerar han på ett ställe. För den reagerar alltså på bara, vad ska jag säga, mänskligt ben, inget djurben.
Johnny blir fast besluten att bokstavligen gräva så djupt han bara kan för att nå fram till sanningen. Du har lyssnat på den första delen om försvinnandet i Vansö. En serie i 5 delar producerad av Johnny Kock och Caroline Axelsson. Exekutivproducent Nils Bergman. Tack för att ni lyssnar.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Motiv är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Motiv görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden MOTIV när du blir ny betalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.